Det var en man som var otroligt vacker och hans namn var Absalom. Det står någonting ganska smickrande om den här Absalom. Det var kung Davids son och det står i hela Israel fanns ingen som prisade så mycket för sin skönhet som Absalom. Från fötterna till huvudet fanns inget fel på honom, tänk och få den kritiken. Han var den vackraste mannen i Israel och det står om hans otroligt långa hår och hur attraktivt det var. Han klippte det en gång per år, står det, och så vägde de allt hans hår. Och om jag inte minns helt galet så var det runt 2 kilo som hans hår vägde efter ett år. Nu, han hade ganska riklig hårväxt. Nå, det ansågs som väldigt attraktivt i alla fall på den tiden. Och här så ser vi att han var otroligt högt uppskattad i Israel. Om vi läser i kungaböckerna, eller förlåt, andra Samuelsboken, kapitel 15, så ser vi att han började att konspirera mot sin far, kungen. Om ni behöver en bibel så finns det här att låna. Så om det är någon som vill låna en bibel så kan ni räcka upp en hand så kommer Harriet att dela ut en sådan till dig. Om du vill följa med också. Andra Samuelsboken, kapitel 15. Och vi ska titta på vers 1-6. Det står en tid därefter. Skaffade Absalom sig en vagn och hästar och 50 man som sprang framför honom. Tidigt varje morgon brukade Absalom ställa sig vid vägen som ledde till porten. Och så ofta någon var på väg till kungen för att få en rättssak avgjord kallade Absalom honom till sig och frågade: vilken stad är du från? När han svarade: din tjänare från den och den utav Israels stammar, sade Absalom till honom: din sak är både god och rätt, men du har ingen som lyssnar till dig hos kungen. Absalom tillade: tänk om jag var satt till domare i landet, då kunde alla som har någon rättssak eller tvist komma till mig, och jag skulle ge dem rättvisa. Och när någon kom fram och ville falla ner för honom räckte han ut handen och tog tag i honom och kysste honom. Så gjorde Absalom med alla israeliter som kom för att få någon sak avgjord hos kungen. Så stal Absalom israeliternas hjärta, israelsmäns hjärta. Så, vi ser hur han börjar konspirera, han börjar vinna människors förtroende och dra dem över till sig själv. Han säger att, vet du, din sak är riktigt rättvis, men kungen lyssnar inte på dig. Tänk om jag vore domare, då skulle allting vara frid och fröjd, då skulle allting vara bra. Ja, det här ledde till slut till det ena och det andra. Det ledde till slut till ett uppror där Absalom gjorde uppror emot kung David. Och det blev en strid. Och i den här striden så vann David och hans män. Och när Absalom flydde så hände det sig, i Andra Samuelsboken 18 så står det att Absalom red på sin mulåsna. När mulåsnan kom in under en stor terebint med täta grenar fastnade hans huvud i terebinten och han blev hängande mellan himmel och jord medan mulåsnan som han satt på gick vidare. Så han fastnade, det här vackra långa håret som var hans skönhet snärjde honom till slut och det ledde också tyvärr till hans död. En sorglig berättelse. Men det här var inte första gången som en prins konspirerade mot sin kung och gjorde uppror emot honom. Den första gången som det ägde rum var, hör och häpna, i himlen. Det var en prins, eller en högt uppsatt figur som hette Lucifer, som började att avundas Guds position. I Bibelns första kapitel så läser vi om skapelsen. Men innan jorden skapades så fanns det också så fanns himlen. Och änglarna, Guds änglar som han hade skapat. Det finns, bara för att lägga till det, det finns faktiskt tre olika himlar. Om ni läser Bibeln så finns det atmosfären där fåglarna flyger. Det finns rymden och stjärnorna, himlakropparna där de sitter. Och sen så är det Guds paradis där Paulus skriver att jag togs upp till tredje himlen och såg Guds paradis där. Så Guds paradis existerade innan och där fanns det änglar. Vi förstår att det fanns änglar redan innan jorden skapades. För när jordens grund lades så säger Gud: var fanns du när jag lade jordens grund? Svara om du har så stort förstånd. Vem lade hennes hörnsten medan morgonstjärnorna tillsammans sjöng och alla Guds söner ropade av glädje? Så det är några Guds söner här som det talas om, och morgonstjärnorna sjunger tillsammans i det att jordens grund läggs. Nu kanske du tänker, vadå morgonstjärnorna? Vad handlar det om? Ja, det här är symboliskt språk. Och om vi tittar i Uppenbarelseboken, låter Uppenbarelseboken tolka sig själv, så står det klart och tydligt att stjärnor representerar änglar. Så det här handlar med andra ord om att Guds änglar sjöng tillsammans. Så de existerade där. De hade en otroligt vacker och fullkomlig tillvaro. Men någonting hände. Förresten, här ser vi också att änglar fanns innan jordens existens, eftersom Gud ställde keruber och vaktade vägen till livets träd när Adam och Eva utvisades ifrån Edens lustgård. Men vad var det som hände här i det här fullkomliga paradiset? Jag vill läsa i Gamla testamentet om den här ängeln Lucifer som gjorde uppror emot Gud. Det står: du var en mönsterbild av fullkomlighet, full av visdom och fullkomlig i skönhet. Du var en smord beskyddande kerub och jag hade satt dig på Guds heliga berg. Där gick du omkring bland gnistrande stenar. Några saker som vi kan lägga märke till här är att för det första så var Lucifer en skapad varelse. Han var en beskyddande kerub. Och en kerub som vi tittade på innan där, det var alltså en ängel. Och den keruben som var den beskyddande keruben var den kerub som stod närmast Gud. Så man kan, om ni minns den här helgedomen som vi tittade på förra gången lite grann. Så i det här allra heligaste så var det en nådastol som det kallades, med två stycken änglar på varsin sida, och däremellan så uppenbarades Guds härlighet. Det var alltså Guds tron som det här var en bild på. Och på båda sidorna så stod det keruber som skuggade den här tronen. Så den här ängeln var den högst uppsatta ängeln i universum. Jag hade satt dig på Guds heliga berg, står det, och han gick omkring bland gnistrande stenar. Man kanske kan frestas att tänka att Gud gjorde något fel när han skapade den här varelsen. Låt oss titta på vad som händer sen i vers 15. Du var fullkomlig på alla dina vägar från den dag då du skapades, där ser vi att han var skapad, till dess att orättfärdighet blev funnen hos dig. Ditt hjärta var högmodigt på grund av din skönhet och du fördärvade din visdom på grund av din prakt. Så han var också vacker, precis som Absalom. Han var prinsen i universum, om du så vill. Och här så märker han att, eller här så uppstår orättfärdighet i honom. Man kan tro att gjorde Gud ett misstag i att skapa Lucifer. Kanske han skapade honom lite defekt. Men vad säger Bibeln? Fanns det något fel på honom? Det står att han var fullkomlig på alla sina vägar. Till och med han var en mönsterbild av fullkomlighet. Han var så fullkomlig som en fullkomlig varelse någonsin kunde vara. Hur kunde han då falla i synd? En bra fråga, eller hur? Hur kan en fullkomlig varelse i en fullkomlig miljö begå synd? Jag vet inte om jag har hela svaret på den frågan. Men en otroligt viktig del i svaret på den frågan är att Gud gav sina varelser som han skapade någonting som vi kallar för fri vilja. Fri vilja. Den 31 juli 2011 var det en av mina lyckligaste dagar. Då blev jag gift med min vackra fru, Hulda. Och det var så otroligt speciellt på den dagen för mig. För här så avlade vi löften om att vi skulle älska varandra i nöd och lust. Och det som var otroligt vackert i det här var att det var ingen som stod med en pistol bakom Huldas rygg och sa: nu är det bäst att du säger ja. Varför är det inte? Det var ett fritt val som hon gjorde, eller hur? Och för att sann kärlek ska kunna existera så måste en fri vilja finnas. Eller det som var otroligt vackert i det här var inte bara för att jag var den enda som hon kunde gifta sig med, så därför så måste jag väl ändå gifta mig med honom, utan hon kunde ha valt någon annan, eller hon kunde ha valt att inte gifta sig. Men hon hade valt att göra det. Och sann kärlek kan inte bli påtvingad. Man skulle kunna säga att kunde inte Gud skapat oss så att vi inte hade möjlighet att välja bort honom? Och visst kunde Gud göra det. Han skulle kunna skapa robotar, eller hur? Han skulle kunna skapa, hur många av er har en sån här iPhone-telefon? Okej. Om man trycker på den, så i alla fall i vissa av de här versionerna, så börjar den prata med. Det finns något som kallas för Siri, som iPhone har gjort, som är en robot som kan prata med en. Så om jag trycker på den här så börjar den fråga saker. Så jag kan till exempel säga: skriv ett sms till den där och den där personen. Och så gör den det. Och så frågar den vad jag ska skriva. Hur många har använt det någon gång? Nej? Okej, det är en ganska finurlig sak. Man kan ställa frågor till den. Jag kan ställa frågan: Siri, älskar du mig?
Jag tycker bättre och bättre om dig. Det måste jag erkänna.
Okej. Jag tycker bättre och bättre om dig. Det måste jag erkänna, svarar hon. Åh, vad speciellt, eller hur? Min telefon älskar mig. Gör den det? Om jag ställer frågan igen så kanske hon säger något annat. Varför svarar den som den gjorde? Det är någon smart ingenjör som har suttit där, eller hur? Och har programmerat in, om ni som kan programmering, if-satser och allt sånt där. Att om han säger sådär och sådär så ska du svara det där och det där. Allting finns kodat och det är helt förutsagt om man bara kunde koden. Hänger ni med? Så jag kan känna, åh, den här älskar mig. Men egentligen vet jag att den älskar mig inte alls. Den här telefonen är bara en robot. Och Gud skulle kunna skapa oss på precis samma sätt. Han skulle kunna säga att ja, jag skapar dem så att de säger jag älskar dig Gud, jag älskar dig Gud, jag älskar dig Gud. För att de kan inte göra något annat. Men det hade inte varit sann kärlek. Sann kärlek kan inte existera utan fri vilja. Och därför behövde Gud skapa sina varelser med en förmåga att välja. Och en varelse i universum valde att missbruka den här fria viljan. Ja, det var många som gjorde det, men han var den första. I Jesajas bok, kapitel 14 och vers 12, så står det om Lucifer. Hur har du inte fallit från himlen, du strålande stjärna, du gryningens son? Det här namnet som han har, på latin så är det Lucifer. Och det är därifrån vi får namnet Lucifer. Det betyder gryningens son eller strålande stjärna, eller på latin är det då ljusbärare. Hur har du inte blivit fälld till jorden, du som slog ner folken till marken? Vad var det som hände i Lucifers fall? Ja, i vers 13 och 14 så står det: du sa det i ditt hjärta. Jag ska stiga upp till himlen, ovanför Guds stjärnor ska jag upprätta min tron. Jag ska sätta mig på mötesberget längst upp i norr. Jag ska stiga upp över molnens höjder. Jag ska göra mig lik den högste. Någonting hände i Lucifers hjärta och han ville upphöja sig själv på andras bekostnad. Han tänkte, varför ska Gud sitta på den där tronen? Jag vill sitta på den där tronen istället. Varför ska Gud få tillbedjan? Jag borde ju få tillbedjan. Avundsjuka uppstod i hans hjärta och själviskhet. Och det här var roten till allt ont. Lucifer behöll inte det här för sig själv. Faktum är att han började sprida sitt missnöje till andra varelser där i himlen. Han började säga listigt till dem säga olika saker till dem för att på något sätt försöka få dem över på sin sida. Judas brevet 1 och 6 säger: tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. De övergav sin rätt till himlen genom att ansluta sig i det här upproret. Vi vet inte exakt vilka argument som Lucifer använde där i himlen för att få änglarna med sig på sin sida. Men kanske får man en liten inblick i det om man tittar på Absaloms situation. För hans fall är väldigt likt Lucifers fall. I Andra Samuels boken 15:4 som vi läste så står det att han sa till dem: om ändå jag blev satt till domare i landet, då kunde var och en som hade någon rättssak eller domsak komma till mig och jag skulle skaffa honom rättvisa. Kanske sa Lucifer något i stil med samma sak. Han säger att, ja ni vet, Gud han är en bra kille, bra person verkligen, jag uppskattar honom. Men han gör inte riktigt, sköter inte riktigt universum så som är för allas bästa. Om ändå jag vore satt till härskare i universum, då skulle saker och ting bli mycket bättre. Då skulle ni få mycket mer rättvisa här i himlen. Ja, det är lite synd. Och han började sprida det här missnöjet. Folk började, och änglarna började tänka, kanske det ligger någonting i det där. Ja, varför är det egentligen så här att Gud har satt upp lagar? Det har vi aldrig tänkt på. Allt har varit så frid och fröjd här. Så det här missnöjet börjar växa. Och Bibeln säger att han får till och med en tredjedel av himmelens stjärnor med sig. Tänk er. Genom lögn. Genom förtal om Gud. Så får han med sig en stor del av himmelens änglar. Det ledde så långt att det uppstod en strid i himlen. Uppenbarelseboken kapitel 12 och vers 16. Helt otroliga verser faktiskt, om man tänker på dem. Uppenbarelseboken 12 och vers 7 till 9. Det står: det blev en strid i himlen. Helt otroligt. Den första striden som någonsin ägde rum i hela universums historia ägde rum i himlen. Inte i Syrien. Inte i någon annan ställe där vi kunde förvänta att där uppstår det alltid krig. Utan i den mest fullkomliga platsen i hela universum, där uppstod det första kriget. Det blev en strid i himlen. Vilka var det som stred? Mikael och hans änglar stred mot draken. Och draken och hans änglar stred. Men han var inte stark nog och det fanns inte längre någon plats för dem i himlen. Och den store draken, den gamle ormen som kallas djävul och satan och som förleder hela världen, kastades ner på jorden och hans änglar kastades ner med honom. Djävulen och satan är den här draken som det talas om. Vissa människor tänker att satan är någon ful varelse, att han är någon form av halvget som springer runt med en lång svans och horn och med en högaffel och jagar små barn. Det är en helt förvrängd bild av det. Det finns inte någonstans i hela Bibeln att djävulen skulle se ut på ett sådant sätt. Utan det som vi ser i Bibeln är att han är otroligt vacker. Han är en skapad ängel. Så han ser inte ut, om ni har den bilden, det är Disneys version av det. Det är inte Bibelns version av hur Satan ser ut. Det står till och med att han kan göra sig lik en ljusets ängel. Så Han störtas ner, men hans karaktär är som en drake. Är ni med? Hans karaktär är inte alls något som vi tycker om överhuvudtaget. Uppenbarelseboken säger då att han störtades ut tillsammans med sina änglar. Prisa Gud att Gud vann i himlen. Gud är starkare än Satan. Och Satan och hans sympatisörer fördrevs. Synd och lycka kan inte existera tillsammans. Och därför så fördrevs Satan och hans änglar ifrån himlen. Satan är namnet, det hebreiska namnet, eller det kommer från det hebreiska ordet shetan, och det betyder åklagare eller fiende, motståndare. Det samma ordet i grekiskan är diabolos, och därifrån får vi namnet djävulen. Så de är egentligen identiska namn och beskrivningar. Situationen utvecklades till ett krig och han störtades ner ifrån himlen. Jesus beskrev också den här situationen i Lukas 10, vers 18. Jesus säger att han såg Satan falla ner från himlen som en blixt. Så en gång var han i himlen och han föll ner därifrån. Han föll ner till jorden. Vi kan undra, varför kastades han till jorden? Varför inte till Pluto eller till någon annan galax någonstans där han inte kunde ställa till med någon oreda? Men i berättelsen om första Mosebok 3 så förstår vi varför han kastades ner till jorden. Vi läser om hur han tog den här förklädnaden av en orm och han lurade Eva och Adam till att äta av den här frukten som Gud sa att de inte skulle äta av. Och när Adam och Eva valde att lita på ormen istället för att lita på Gud, så ställde de sig under Satans herravälde. Och Satan blev denna världens första. Jesus kallar honom det flera gånger. Johannes evangeliet 14:30 till exempel. Det är inte mycket mer jag kommer att säga er. Ty denna världens första kommer. Mot mig förmår han ingenting. Vi vet att Jesus är starkare än Satan. Men här ser vi en intressant detalj om att han kallas för denna världens första. Han blev den här jordens representant på ett sätt. I andra Korinthierbrevet så går Paulus så långt att han till och med kallar honom denna världens gud. Han fick någon form utav herravälde över den här jorden. Om vi tittar i Lukas evangeliet, när Satan frestar Jesus i öknen. Så står det i Lukas 4 och vers 5 och 6. Då tog djävulen med honom högt upp och visade honom en överblick för ett ögonblick världens alla riken. Och djävulen sa det, dig skall jag ge all denna makt och deras härlighet, för den är överlämnad åt mig och jag ger den till vem jag vill. Så om du tillber mig blir allt ditt. Jesus svarade, det står skrivet, Herren din Gud skall du tillbe och endast honom skall du tjäna. Det här är höjden av fräckhet, så det visar hur långt Satan är villig att gå. Han vill ha den här tillbedjan så mycket att han vill ge bort allt han har för det. Det är det här han strävar efter. Vissa tror att djävulen, vad är han ute efter egentligen? Är han ute efter mina pengar? Är han ute efter att bara ställa till oreda? Han är ute efter tillbedjan. Det är vad han söker. Han försöker få dig att tillbe honom. Och du säger, jag skulle aldrig tillbe Satan. Nå, han vet det. Och vi ska prata mer om det senare. Hur han arbetar för att få den här tillbedjan. Men väldigt intressant som vi kan se här är att han säger att allt det här har överlämnats till mig. Nu, det här är inte helt sant. Det här är en sanning med modifikation. Och ni vet att Satan, han är lögnens fader. Han fick det att framstå som att allt var hans och han hade ingen som helst orsak till att eller att han kunde göra precis vad han vill med alla riken i världen. Men det stämmer inte helt. För det här väldet som Satan hade fått var det som Adam hade tilldelats vid skapelsen. Och vad hade Adam fått för herravälde? Jo, vi läser att Gud välsignade dem och sa till dem: var fruktsamma och föröka er och uppfyll jorden. Lägg den under er och råd över fiskarna i havet, över fåglarna under himlen och över alla djur som rör sig på jorden. Så de skulle härska, de skulle råda över fiskarna och lägga den under sig, så att säga. Så det här var det herravälde som Adam hade fått, men som han gav över sen till Satan genom att lita på honom. Men egentligen var ju inte Adam ägare utav världen. Adam hade inte skapat jorden. Så det herravälde som Satan fick var bara att han fick representera jorden. Men han fick inte, han var inte den stora härskaren över allting. Psalm 24, vers 1 säger att jorden och allt som uppfyller den tillhör vem då? Tillhör Herren, världen och de som bor i den. Så allting hör egentligen till Gud. Och i Jobs bok så finner vi en väldigt intressant berättelse där Satans makt ifrågasätts utav Gud själv. Och här så ser vi konflikten bakom kulisserna. Vet ni, den här striden bakom kulisserna utkämpar sig i vart och ett av våra liv, vilket vi kommer att titta på. Jag kan garantera dig att den stora striden utspelade sig i ditt liv när du funderade på om du skulle komma hit ikväll eller inte. Satan gav dig alla anledningar till att inte göra det, eller hur? Och Guds änglar försöker att påverka dig till att göra ett annat val. Den här kampen pågår. Jag tror att de som är här idag är här. Är ett Guds mirakel. Ett Guds under. Lägg märke till vad som händer bakom kulisserna i Jobs bok. Job var en väldigt förmögen person. Det står så här. Job kapitel 1 och vers 6. En dag hände det att Guds söner kom och trädde fram inför Herren. Och åklagaren kom också med bland dem. Väldigt, väldigt intressant. Här är det ett möte någonstans. Och det enda vi vet är att det är inte på jorden. Troligtvis är det då i himlen som det handlar om. Och Guds söner samlas där. Vilka de nu är. Och de har det här mötet. Och plötsligt så kommer åklagaren. På hebreiska så är det här Shetan. Alltså det är Satan själv som kommer. Och han... Och då frågar Herren i vers 7. Då frågade Herren åklagaren: varifrån kommer du? Åklagaren svarade Herren: från en färd utöver jorden där jag vandrat omkring. Nu tänker er in i situationen. Här sitter de alla i det stora rådet i himlen och de ska besluta om alla stadgar i universum eller vad de nu diskuterar där i det där rådet. Och sen så sitter Satan där. Och Herren tittar på honom och säger: men vänta nu här, vad gör du här? Vem har inbjudit dig? Vem tror du att du representerar? Ja, säger Satan, jag kommer från jorden. Du vet, den där planeten som valde att följa mig. Jajamän, så jag har en rättighet att sitta här också. Och representera jorden. Det här är vad som händer. Bakom kulisserna. Vers 8. Lägg märke till vad Herren svarar. Herren sa till åklagaren: lade du märke till min tjänare Job? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig. Ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Satan, du tror att den här jorden tillhör dig. Men har du lagt märke till min tjänare Job? Vem följer han? Han följer inte dig, han följer mig. Så hur kan du påstå att du äger jorden, att du representerar jorden? Svår fråga. Och vad säger åklagaren? Vers 9. Åklagaren svarade Herren. Här ser vi hans listiga anklagelser. Är det utan orsak som Job fruktar Gud? Har du inte beskyddat honom och hans hus och allt han äger? Du har välsignat hans händers verk och hans boskapsjordar breder ut sig i landet. Men räck ut din hand och rör vid allt han äger. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Vilken fräck anklagelse, eller hur? Här så säger han helt enkelt det. Gud, enda orsaken till att Job tjänar dig, det är för att du mutar honom. Du ger honom alla dessa godbitar. Men om du tog bort de sakerna, om saker och ting gick lite värre i hans liv, om han fick lite mer plågor och lite mer elände, ja då skulle han nog förbanna dig. Gud skulle kunna ha sagt, vakter, ta ut Satan, kasta ut honom, eller hur? Men han gör inte det. Varför inte? Vi kommer titta på det lite mer senare, men hade det löst problemet? För plötsligt har Satan ställt en anklagelse mot Gud. Och om det bästa sättet som Gud kan lösa den här situationen på är inte att knäppa med fingrarna så att Satan slutar existera, även om man kunde göra det, men det är att svara på de här anklagelserna. Och han lägger korten på bordet. Herren sa till åklagaren: nåväl, allt han äger är i din hand, men du får inte räcka ut din hand mot honom själv. Satan gick då bort från Herrens ansikte. Lägger ni märke till att Gud, han kontrollerar ondskan så att den inte kan gå för långt. Endast så mycket som Gud tillåter kommer att drabba människor om man lägger sig i hans hand, som Job hade gjort. Och vad händer med Job? Ja, det är inte några roliga saker här. När sedan Jobs söner och döttrar en dag åt och drack vin i den äldste broderns hem, kom en budbärare till Job och sade: oxarna gick för plogen och åsnorna betade i närheten. Då slog sabéerna till och rövade bort dem, och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Men medan han talade kom en annan budbärare och sade: Guds eld föll från himlen och slog ner bland boskapen, och folket förtärde dem. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Fråga, var det Guds eld som föll från himlen? Vem var det som Gud la i Job, eller vems hand la Gud allt som Job ägde? Det var ju Satans. Det var Satan som orsakade de här sakerna. Många gånger så anklagar vi Gud för hemska saker som händer. Gud, varför gör du så här mot mig? Varför drabbar du mig? Orsakar du massa plågor hos mig? Varför gör du de här bitarna? Det är inte Gud som gör det. Det är Satan som gör det. Det är en fiende som har gjort det här. Men vi tror ofta att det är Gud som gör det. Vers 17. Medan han talade kom en annan budbärare och sade: kaldéerna ställde upp sitt manskap i tre avdelningar och överföll kamelerna och rövade bort dem, och folket slog dem med svärd. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Medan han talade kom en annan budbärare och sade: dina söner och döttrar åt och drack vin i den äldste broderns hem. Då bröt det fram en stark storm från öknen och tog tag i husets fyra hörn, och det rasade samman över folket så att de dog. Jag var den enda som kom undan för att berätta det för dig. Job har minst sagt haft en dålig dag. Och vad gör Job? Lägg märke till vad som står på spel här. Om Job börjar förbanna Gud, vem har vunnit? Då har Satan vunnit, eller hur? Då hade Satan rätt i sin anklagelse. Så Jobs respons kommer att påverka Guds anseende bland Guds söner. Hänger ni med? I himlen. Bland änglarna. Vers 20. Då reste sig Job, rev sönder sin mantel, rakade sitt huvud och föll ner på marken och tillbad. Han sa: den naken kom jag ur min moders liv, naken ska jag återvända dit. Herren gav och Herren tog, lovat är Herrens namn. Under allt detta syndade inte Job och kom inte med någon anklagelse mot Gud. Amen. Tänk er, vilken seger. Satan blev besegrad här. Senare i boken så kommer Satan igen inför det här rådet Och han, ja, låt oss läsa det, kapitel 2, vers 1. En dag kom Guds söner och trädde fram inför Herren. Även åklagaren var med bland dem och trädde fram inför Herren. Då frågade Herren åklagaren: varifrån kommer du? Samma sak upprepas. Åklagaren svarade: från en färd utöver jorden där jag vandrade omkring. Han är säkert inte lika frimodig den här gången. Men han säger: jag representerar jorden. Och Herren sa till åklagaren: lade du märke till min tjänare Jobb? På jorden finns ingen som är så from och rättsinnig, ingen som så fruktar Gud och undviker det onda. Han står fortfarande fast i sin fromhet fastän du uppeggade mig mot honom för att förgöra honom utan själ. Åklagaren svarade: hud för hud. Allt man äger ger man ju för att rädda sitt liv. Men räck ut din hand och rör vid hans kött och ben. Helt säkert kommer han då att förbanna dig rakt i ansiktet. Han ger sig inte så lätt. Han säger: om jag får slå honom med sjukdomar, då kommer han att förbanna dig i ansiktet. Varför tillåter Gud det här? Varför tillåter Gud Satan att föra fram sina argument? I en liknelse i Matteus 13 så berättar Jesus om det här. Det finns en stor teologisk debatt om det här, om varför tillåter Gud ondska om han är allsmäktig? Jesus svarar på den här frågan i den här liknelsen. Det står i vers 24. Han la fram en annan liknelse för dem. Himmelriket är som en man som sådde god säd i sin åker. Men medan folket sov kom hans fiende och sådde ogräs mitt ibland vetet och gick sedan sin väg. När säden växte upp och gick i ax visade sig också ogräset. Då gick tjänarna till sin herre och sade: herre, visst sådde du god säd i din åker. Varifrån kommer då ogräset? Han svarade: detta har en fiende gjort. Tjänarna frågade honom: vill du att vi ska gå och samla ihop det? Nej, svarade han, då kan ni rycka upp vetet samtidigt som ni rensar ut ogräset. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. När skördetiden är inne ska jag säga till skördemännen: samla först ihop ogräset och bind det i knippen för att brännas. Men vetet ska ni samla i min lada. En intressant illustration. Hur många har odlat här någon gång? Jag odlade tomater en gång i tiden. I mitt eget rum. Det var väldigt intressant. Jag köpte en stor gödselsäck och sen så planterade jag några frön där. Och de växte upp minsann. Det var ganska otroligt spännande. Men de hade nog för lite värme och för lite sol. Så det blev bara väldigt små tomater. Och de var inte speciellt goda. Det som var spännande här var ju att se på när det började växa. För plötsligt så stack det upp någonting litet. Och när det kommer upp första gången så är det väldigt svårt att veta vad det är, eller hur? Jag visste inte riktigt vad det var i alla fall. Jag tänkte: undra om det där är en tomatplanta. Och på något sätt så hade det kommit lite frön in i den där andra säcken, så det kom faktiskt upp lite ogräs också. Och så tänkte jag: ja, nu har jag fått min planta här. Men ju mer det växte, ju mer insåg jag att det här är inte alls en tomatplanta. Utan det här är ett ogräs. Samma sak är det i den här liknelsen. Vad betyder den här liknelsen? Läs i vers 37 till 39. Ni vet, vi har pratat här om att det är viktigt att låta Bibeln tolka sig själv. Och det är vad vi vill göra. Så låt oss läsa vad den här liknelsen betyder. Han svarade: den som sår den goda säden är människosonen. Åken är världen, den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Fienden som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsåldern slut och skördemännen är änglar. Ganska enkelt och tydligt, va? Ni vet, Jesus förklarar för oss om vi bara frågar honom. Lärjungarna frågar honom: vad betyder den här liknelsen? Och så säger han bara rakt upp och ner: det här är vad det betyder. Och så behöver vi också göra om vi vill veta vad Bibeln betyder. Så, åken är världen, ogräset representerar det onda och vetet det goda. Och vem var det som sådde det? Det var djävulen. Vem var skördemännen som frågade de här frågorna? Det var änglarna. Visste ni att änglarna hade frågor? Vet ni, när ogräset kommer upp, när det börjar existera, så ställer de en fråga. Men Gud, hur är det? Sådde du inte god säd i din åker? Skapade du inte världen god? Varför är den då ond? Eller Gud, om du är god, varför finns det lidande? Varför finns det ondska? Har vi hört den frågan förut? Det är många som ställer den frågan. Den här frågan ställer sig änglarna. Helt ifrån början. Gud, varför är det på det här sättet? Och tro inte att de två tredjedelar av änglarna som stannade kvar, att de inte har några frågor. Tänk, en tredjedel utav alla änglar valde att följa med Satan. Vad med de andra som var kvar? Tror ni inte de hade vissa frågor kvar? Vi ser att de hade frågor. Och Gud vill besvara de här frågorna. Istället för att bara förinta Satan och hans sympatisörer, så låter han ondskan mogna så att vetet och ogräset båda två kan mogna. Så att man kan se en tydlig skillnad mellan dem. Änglarna frågar ju, ska vi rycka upp ogräset direkt? Och det var många människor tycker. Varför tillåter Gud ondska? Kan han inte bara ta bort allting direkt? Men svaret är nej. Låt dem växa tillsammans fram till skörden. Och om vi tänker på tomatplantorna. När man ser en mogen tomat på plantan, då vet man att det är tomater, eller hur? Och då ogräset, det vet man att det är inte bra om det har fått växa upp. Man ser skillnaden väldigt tydligt. Och så kommer det vara också mellan vetet och ogräset vid tidsålderns slut. Än så länge så väntar Gud på att vi ska ta ställning för honom. Den här anklagelsen, det här spelet bakom kulisserna som vi läste om i Jobb, var ingenting som bara hände i Jobs fall. I Uppenbarelseboken 12 och 10 så står det att Satan är våra bröders åklagare som blivit nedkastad. Han som dag och natt anklagade dem inför vår Gud. Så det här exemplet med Jobb var inte bara en engångshändelse. Alla personer som är kristna kommer att hamna i samma situation. Satan kommer inför Gud och säger att den här personen tjänar inte dig. Han börjar anklaga Jobb, eller anklaga oss. Men egentligen är han ute efter Gud. I första Korinthierbrevet 4:9 så står det att vi har blivit ett skådespel för världen, för både änglar och människor. Mycket intressant, vi är ett skådespel. Änglarna tittar ner på oss, precis som i Jobs situation. Jag kan tänka mig att alla de där änglarna, de tittar mycket noggrant. Vad kommer Jobb att göra? Kommer han att förbanna Gud? De ser, vad hemska saker som händer. Hur kommer den här Jobb att reagera? Och det gör de också för oss. De tittar ner, de ser hur kommer de att agera. Kommer de att välja att stå på Guds sida i den här konflikten, eller kommer de att välja den onda sida? Som jag sa förut, det här utspelar sig inte bara ut i universum. Det utspelar sig i vår vardag. Varje dag så kommer Satan med anklagelser. Och änglarna skådar ner på det här skådespelet. Och de undrar, vad kommer att hända? Vem sida kommer du att ställa dig på? Och dagligen så fattar vi beslut. Vi kanske tänker att ingen ser vad jag gör i det fördolda. Men Gud ser, änglarna ser. De tittar ner och undrar, vad kommer vi att välja? Vilken sida kommer vi att stå på? På korset så besegrades Satan en gång för alla. Kolosserbrevet 2:15 säger så här. Han har klätt av välderna och makterna och förevisat dem offentligt när han på korset triumferade över dem. På korset så uppenbarades, så återerövrade Jesus det här herraväldet som hade förlorats. Och det är ganska intressant att lägga märke till språket här. Ja, förresten, vi kan titta på några andra texter här. Hebreerbrevet kapitel 2, vers 14. Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sin våld, det vill säga djävulen, i sitt våld, det vill säga djävulen, Så genom hans död, genom Jesus död, så besegrades Satan. Hur gjorde det? Hur gjordes det? Det verkar ju som att Satan hade vunnit där på korset. Bibeln säger att han klädde av dem. Han förevisade dem offentligt. På korset så uppenbarades synden i dess fruktansvärda grymhet. Satans mål. Han hade ju uppenbarades. Förut så hade han sagt att han ville universums bästa. Men på korset visades det att han bara var en mördare. Han ville bara ha hämnd på Guds son. Han var villig att gå så långt att han spikade upp Jesus på ett kors. Och då fanns det inga frågor längre i någon ängels hjärta om vem sida de önskade att stå på. Där så bröts makten som Satan hade haft i universum. Gud hade bevisat, Jesus hade bevisat Guds karaktär i Filipperbrevet. Låt oss titta på Filipperbrevet, en text som demonstrerar Jesus osjälviskhet. Galaterbrevet, Efeserbrevet, Filipperbrevet. Filipperbrevet kapitel 2. Vers 5 så står det: var så till sinnes som Kristus Jesus var. Filipperbrevet 2, vers 5 och framåt. Han var till i Guds gestalt, men räknade inte jämlikheten med Gud som segerbyte, utan utgav sig själv och tog en tjänares gestalt och blev människan lik. När han till det yttre hade blivit som en människa, ödmjukade han sig och blev lydig ända till döden, döden på korset. Ser vi hur Jesus stiger ner? Han var jämlik med Gud. Han var universums skapare, men han la ifrån sig det här och han antog en tjänares gestalt. Det hade varit en oändlig uppoffring utav Jesus att bara bli en ängel. Men det var inte vad han blev en människa. Ännu längre ner i skalan, och inte bara en vanlig människa, men han blev som en utav Adams släkt. Det står att han blev lik en människa. Och han ödmjukade sig, och till och med så han levde inte bara som ett värdigt liv som en människa, men han ödmjukade sig och dog. Han dog. Och det var inte en triumferande död. Det var inte en ärofylld död, det var döden på ett kors. Tänk dig, universums skapare som stiger ner så lågt. Och där när Jesus dog på korset så demonstrerade han att Gud är alltigenom kärleksfull. Han är alltigenom god. Alla Satans anklagelser är totalt falska. Satan hade å andra sidan sagt att jag ska stiga upp till molnens höjd, till himlens höjd. Jag ska göra mig lik den högste. Jag ska råda över allting. Jag ska upp, upp, upp. Jesus gick ner, ner, ner. De två vägarna demonstrerades där. Och det skapade frid i himlen. Kolosserbrevet 1, 19 och 20. Ty Gud beslöt att låta hela fullheten bo i honom. Och genom honom försona allt med sig. Sedan han skapat frid i kraft av blodet på hans kors. Frid genom honom. Både på jorden och var då? Och i himlen. Så påverkade Jesus död någonting i himlen? Det gjorde det. Det svarade på de här falska anklagelserna som Satan hade spridit runt. Och plötsligt så insåg hela universum: Gud är allt genom god. Satans anklagelser är allt genom falska. Då störtades han ner till jorden. Och han är vred, han är arg för att han gjorde det. Uppenbarelseboken kapitel 12. Och vers 10. Han störtades ner till jorden. Och i vers 12 så står det: jubla därför ni himlar och ni som bor i dem. Men ve dig du jord och du hav, för djävulen har kommit ner till er i stor vrede, eftersom han vet att hans tid är kort. Han kommer inte få leva för evigt. Han kommer bara ha en kort tid. Och vad gör han med den här tiden? Jo, han använder den väldigt mycket väl. Han förgjordes inte där och då, eftersom människan också skulle få en chans att se det här. Änglarna, de såg det vid korset, klart och tydligt. Men människorna hade inte alla sett det. Och därför tilläts Satan att fortsätta en kort tid. Och vad gör han under den här tiden? Det står: var nyktra och vaksamma, er motståndare djävulen går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han ska sluka. Det är inte så roligt att möta ett lejon. Men han är ett andligt lejon. Han försöker att jaga efter de som är svaga. Jag vet inte, är det någon som har tittat på några naturfilmer och ni har sett lejon jaga? Vad gör de? Går de på de stora starka bufflarna? Ibland kan de göra det om de är riktigt många. Men ofta så tar de små, eller hur? Ofta så jagar de efter de som är utsatta, kanske sjuka eller vad det nu är. Och de försöker skingra dem ifrån jorden. Vet ni, det var precis vad Gud försöker göra med oss. Han försöker splittra kristna. Förlåt, vad Satan försöker göra med oss. Han försöker splittra kristna. Han försöker att leda bort de svaga ifrån församlingen. För han vet att om de är ensamma, då är de ett lätt byte för honom. Vi behöver ta på oss Guds vapenrustning och göra stånd. Apostlagärningarna 26:18 så står det så här. Paulus får uppmaningen: du ska öppna deras ögon så att de vänder sig från mörker till ljus, från Satans makt till Gud. Så ska ni genom tron på mig få syndernas förlåtelse och arvslott bland dem som är helgade. Det här är någonting som du och jag kan vara en del i. Du och jag kan ställa oss på den sida i den här konflikten som Gud önskar att vi ska göra. I Josua kapitel 24 och vers 15 så utmanar Josua folket. Men om ni inte vill tjäna Herren, så välj idag vem ni vill tjäna. Antingen de gudar som era fäder tjänade när de bodde på andra sidan floden, eller de gudar som dyrkas av amoréerna i vilkas land ni själva bor. Men jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Han säger välj idag. Han säger inte välj imorgon. Som vi pratade om förra gången, så är det här ett dagligt beslut som vi gör. Vems sida vill vi stå på idag? Och det här är inte bara någon teori. Det här är en verklighet. Utav hela mitt hjärta så önskar jag verkligen att säga att jag vill stå på Guds sida. Jag vill säga som Josua: jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Och hur är det med dig idag? Önskar du att göra samma sak? Önskar du att ställa dig på Guds sida i den här konflikten? Var med imorgon. Tänker du att jag ska skjuta upp det tills dess? Då blir det lite lättare kanske. Alla de här invändningarna som kommer in i ditt huvud, du vet var de är ifrån. Jesus säger genom Josua här: idag. Välj idag vem du vill tjäna. I Hebreerbrevet så står det: idag om du hör hans röst så förhärda inte ditt hjärta. Många skjuter upp sitt beslut och de tänker att någon gång i framtiden ska jag göra det innan jag dör. Först vill jag ha lite roligt. Roligt i synden är inget man kan ha. Det var det som Eva trodde när hon åt utav frukten. Jag ska bli som Gud, jag ska få ha det kul, jag ska få det mycket bättre. Men det ledde inte till någonting. Min önskan är att varje person här skulle vilja säga som Josua: jag och mitt hus, vi vill tjäna Herren. Finns det någon här idag som vill säga jag vill göra det? Vill du i så fall visa dig genom en handuppräckning till Gud? Prisa Gud. Låt oss be. Himmelske far, vi har räckt upp våra händer för att vi vill säga som Josua. Vi vill stå på din sida. Vi vill inte skjuta upp vårt beslut. Men vi vill säga att vi och vårt hus, vi vill tjäna Herren. Herre, förvandla oss och ge oss kraft att kunna klara av det. I Jesu namn jag ber. Amen.